Du lyssnar på Den sista akten av Anton Berg. Uppläst av mig, Anton Berg. Detta har hänt i The Aderton. Radiojournalisten Axel Sköld snubblar vid efterforskningar inför en dokumentär över ett märkligt samband. En och samma man tycks vara inblandad i tre historiska dödsfall. Mordet på Olof Palme, vapeninspektören Algernons påstådda självmord och journalisten Katz Falks dödliga bilolycka. Sköld bestämmer sig, trots sina chefers uttryckliga förbud, för att publicera teorin i en radiodokumentär, vilket får stora konsekvenser. Programmet klassas som en galen konspirationsteori och Axel sparkas omedelbart från Sveriges Radio. När allt ter sig som mörkast får Axel ett mejl av en bankir vid namn Ragnar von Scheele. Mannen, som är döende, bekräftar vid ett möte Axels teori om de tre dödsfallen och är redo att finansiera efterforskningarna. Bevisen måste Axel dock leta upp själv. Och det visar sig att ett gammalt skrin han fått ärva av sin morfar innehåller avgörande ledtrådar. Tillsammans med sin kollega Stina Fors, historieprofessor Wilhelm Skrak, polisen Carolina Palm och ungdomskärleken och sedermera finansministern Lova Magnusson försöker Axel Sköld blottlägga kopplingarna. Gamla brev mellan Sverige och USA leder honom bakåt i tiden till en hemlig organisation bestående av högt uppsatta män och ett konungamord. Men framförallt inser Axel att sällskapet The Aderton ännu är aktivt, med medlemmar på tongivande positioner i samhället. När Ragnar von Scheele avlider i poloniumförgiftning och Stina Fors funktionsnedsatta son David hotas, förstår Axel att mörkermännen är beredda att göra vad som helst för att bibehålla sin makt. Han flyr till sitt barndoms sommarställe i Tjusts skärgård med Lova Magnusson. Men Johan Petrescu, samma man som Axel sett figurera i utredningen av dödsfallen han undersökt, hinner ikapp dem i en spektakulär båtjakt. Petrescu siktar med pistolen på Lova och Axel kastar sig emellan. Ett skott brinner av. När Axel vaknar till berättar Lova att han, innan han blev medvetslös, lyckades knuffa Petrescu över bord. Hon hävdar att torpeden sjönk mot botten med Axels lysande ficklampa i sin hand. Men hur kommer det sig då att Axel har kvar ficklampan i sin ficka? Detta har hänt i Trohetseden. En bomb briserar på Östermalm och Axels vän och kollega Stina Fors bevakar fallet. Kryptiska sms lockar Axel till Amsterdam där han får ett paket av Marianne von Scheele, Ragnars änka. Vid hemkomsten återfinner Axel stöldgodset från en riffifikupp mot Nationalmuseum, Rembrandts Batavernas trohetsed, i sin lägenhet. Tillsammans med innehållet i paketet, dukens bortskurna delar, antas tavlan kunna avslöja viktig information om The Aderton. Stinas ex dyker upp efter flera år och sätter igång en vårdnadstvist, som i själva verket är orkestrerad av The Aderton, om deras funktionsnedsatte son David. Ytterligare en bomb exploderar, denna gång i riksdagshusets garage. En riksdagsledamot som fått i uppdrag av statsminister Lova Magnusson att undersöka operation Mjolnir avlider. Polisen Carolina Palm och hennes utredningsgrupp hittar kopplingar till bombmannen Lars Tingström som varit död i flera år. Axel träffar en hemlig källa som hävdar att The Aderton ägnat sig åt illegal vapenhandel och att Lovas pappa jobbat åt organisationen. På vems sida står hon? Konstprofessorn Wilhelm Skrak upptäcker vid sin undersökning av Rembrandt-tavlan att text har blivit övermålad. Vid blottläggning framträder raderna "Ön i maktens mitt, mellan Gud, lag, rike, stad och konst." David hittar en reflektion i form av en pil i tavlan. För att se vart pilen pekar återbördas tavlan till Nationalmuseum. The Aderton känner sig allt mer trängda. Ett hot om att en bomb ska sprängas i centrala Stockholm.